Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag. Det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vi har lagstiftning som trippar på tå kring förövarna istället för att agera skyddsmur runt barnen. Det borde vara vår förbannade plikt att skydda barnen.
Värvet. 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 Värvet.
Det här hade kunnat vara ett helt vanligt värvet med en person som har stått på listan över potentiella gäster sedan dag 1 i princip, och som också efterfrågats många gånger av er lyssnare. Jag har också alltid varit nyfiken på det faktum att Elaine Eksvärd blev retoriker, en titel som hon numera, åtminstone i mediesverige, är ganska ensam om sedan Göran Hägg tyvärr gick bort förra året. Och det är på sätt och vis ett helt vanligt värvet också. Men det är också ett ovanligt värvet, för just idag när det här avsnittet släpps kommer Elaines självbiografiska uppväxtskildring Medan han lever ut i bokhandeln. Och det är en ovanlig bok, för i den beskriver Elaine de övergrepp hon utsattes för av sin pappa under 8 år av sin uppväxt. 1983, när Elaine var 2, skildes hennes föräldrar, och varannan helg förgrep sig pappan på henne efter det. Det går nästan inte att ta in, men hon fick bland annat se porrfilm från det hon var riktigt liten. Ett minne som är återgivet i boken är från hon är 4 år och får se en av de här filmerna. Hon skriver också så här: jag vet inte hur det började och jag förstod inte heller vem som tog initiativet till det. Men pappa sov alltid med sin hand innanför mina trosor. Jag visste inte skillnad på armbåge eller underliv, och i pappas händer var man ju alltid trygg. Så småningom övergick det till att pappa smekte mig till sömns.
Sen vände jag mig mot väggen och tittade på de bruna medaljongerna på pappas tapeter. Jag lät mitt finger följa de kringliga mönstren medan jag inväntade pappas hand. Och så började han smeka mig. Det här är en otroligt naken och smärtsam skildring av en barndom som ingen överhuvudtaget borde uppleva. Men det som känns unikt med den här boken är att den faktiskt inte bara är en berättelse om en ondskefull förövare. Den är också ett porträtt av en dotters villkorslösa kärlek till sin pappa. Och jag förutspår att den här boken kommer få ett extremt stort medialt eko utöver Värvet. Det har förmodligen redan börjat. Och det här blir ett samtal både om Elaine som retoriker och även som författare till den här boken om hennes fruktansvärda upplevelser. Och varför hon har valt att berätta om det. Så, producent idag är David Mehr. Värvet görs i samarbete med Acast som vanligt. Och här kommer avsnitt 219 med Elaine Eksvärd. Varsågoda. Du, hur mår du?
Jag känner mig rätt hudlös den här veckan. Det är lite läskigt, är det?
Det är nu du drar igång?
Ja, det är på söndag alla får veta. Då är man inte retoriker längre, utan då är man plötsligt det här barnet, eller man ska säga. Så att,
Vad händer på söndag?
På söndag går nyheten ut. Mm. Att vad jag har varit med om. Jag ska vara med i Nyhetsmorgon med bland annat Patrik Sjöberg och sådär, och snacka om det.
Mm. Och sen så kommer Värvet på måndag.
Mm.
När är du med i Skavlan då?
Nej, det blev inte.
Okay.
Nej.
Aha. Vad konstigt.
Ja, det, då måste vi censurera hjärnet. De ville ha mig redan på fredagen och då sa vi nej. För det fanns ingen bok.
Mm.
Och sen så gick tiden och så blev de rädda. Så det är väldigt olika hur medier hanterar det. Aftonbladet har ju valt att ta ställning och de kommer skriva att det är min pappa.
Okej.
Okay. Mm. Medan andra skriver nära släkting och sådär.
Jaha, vad märkligt.
Mm.
Jag hade tänkt mig att vi ska återkomma till din bok.
Mm. Men,
jag skulle vilja börja i ditt yrke.
Ja.
Du är den första retoriker jag har haft här.
Är
jag? Jag hade Göran Hägg på tråden, men bokade av honom faktiskt.
Jaha.
Jag minns inte riktigt varför.
Nej.
Nu är det för sent.
Ja.
Kände ni varandra?
Nej. Det gjorde vi inte. Men jag har läst hans böcker. Så det ingick i kurslitteraturen och sådär. Och jag läste dem innan jag började plugga retorik.
Var han skicklig?
Ja, absolut. Han var, tror jag, den som introducerade retorik till Sverige igen. Så på klassisk retorik, mycket bra.
Finns det någon annan retorik än den klassiska?
Ja, det finns modern retorik. Klassisk retorik är mer politisk retorik. Att man studerar politiker och talarstolsretorik. Medan modern retorik är mer vardagsretorik. Hur man får folk att vilja lyssna i vardagen. Det är inte så mycket att du ska ställa dig och säga jag har en dröm eller artikulera. Utan det handlar om att vara dig själv och vara det på ett bra sätt när du talar.
Så vad gör alla retoriker hela dagarna? Eller vad gör du?
Ja, nej, men vi retoriktränar folk. Det kan vara allt ifrån en barnmorska till en delägare på en advokatbyrå. Hur man håller presentationer, eller det kan vara en chef som vill lära sig hur man säger besvärliga saker snyggt. Till en anställd att du luktar inte så gott. Du kanske måste tänka på det. Så det är ganska mycket vardagsutmaningar och Sverige är att det finns många kommunikationsutmaningar som de inte vågar ta i. Och där, sånt hjälper vi till med.
Vadå, är det här med att folk luktar svett, är det en grej?
Ja, nej, det vågar jag ingen säga. Det klassas som ohyfsat många gånger. Men jag skulle tycka det var ohyfsat om någon inte sa det till mig. Men helst ska ju de man älskar kunna säga sånt.
Men tänk, alltså du sa någonting med att vi har kommunikationsutmaningar i Sverige. Alltså finns det har vi andra kommunikationsutmaningar än Norge och Danmark?
Ja, men vi är ju inte så retoriktränade. Och vi är ganska konflikträdda om man jämför med Norge och Danmark. Om de skulle beskriva oss så skulle de beskriva oss som folk som inte vågar ta beslut, behöver ha 7 möten innan vi fattar beslut och förankra och konsensus och rädda för hierarkier och sånt. Så att vi är väldigt stor, det är väldigt stor skillnad på oss och Norge och Danmark. Definitivt.
Alltså idén för de som faktiskt stämmer att vi är mer konflikträdda än andra?
Ja, det är vi. Alltså, istället för att ta itu med vissa problem och säga som det är, så går vi hellre runt det. Och så växer problemen. Det tycker jag. Kulturellt är vi definitivt konflikträdda. Att man hellre vädrar med någon annan än att prata med den man har en konflikt med.
Har du någon aning om varför det är så?
Nej, det får nog, där går det över till psykologi. För någon psykolog svara på. Ja. Men jag vet att det inte funkar så bra.
Ja, för det, där, det kan jag känna igen. Att jag, i den mån jag har haft arbetskamrater, så jag har svårt att ta konflikten.
Ja. Nej, men skulle vi kunna så skulle nog alla gå runt och trippa på tå. Så pratar vi väldigt mycket. Trippa på tå.
Men du är chef också.
Ja.
Är du bra på att ta tag i
det? Ja, men jag är nog väldigt rak. Om jag ser någonting så berättar jag det. Jag är inte otrevlig. Men sen så ber jag också om feedback. Klantar jag mig nu? Alltså det är väldigt, jag höll på att säga lågt i tak. Det är platt, men högt i tak. Jag tycker det är lite obehagligt när folk inte säger vad de tycker. Eftersom jag säger vad jag tycker. Och ibland kan man trampa någon på tårna. Och då vill jag veta det. Då känner jag mig trygg.
Jag har inte tänkt på det förut. Men jag tycker du har en dialektal anstrykning av överklass.
Vad roligt att du säger det. Och tråkigt. Men det har jag nog. Det kommer från min farfar. Och det var väldigt olyckligt. För att min pappa gjorde en klassresa neråt. Och tog med sig dialekten som jag fick höra hela dagarna.
Mm.
Och så bodde vi i Rinkeby. Och i Bredäng. Men sen så läspar jag lite. Och pratar väldigt långt fram i munnen. Vilket gör att det låter mer överklass. Än vad jag är. Min man sa det att han tyckte, första gången vi pratade i telefon så tyckte han att jag lät snobbig.
Mm-hmm.
Jag är mycket trevligare än vad jag låter.
Ja, men det där är ju lustigt.
Ja.
Du som är så medveten om liksom språket och det. Ja. Är det där någonting du skulle kunna, alltså för du säger att det är tråkigt och roligt att jag säger det.
Nej, det är roligt att du noterar det. Roligt på att det inte är så roligt sätt. Men är det någonting jag inte kan ändra så är det min dialekt. Alltså jag skulle jättegärna prata göteborgska. Det är Sveriges mest uppskattade dialekt. Det skulle man vara omtyckt hela tiden. Men det är jättesvårt att ändra på sådana saker. Tonfall och men hur du pratar dialektalt, den är klurig. Skulle du kunna ändra bara sådär?
Ja, om jag
hur tycker du att du låter?
Jag har fått höra att jag låter ganska stockholmsk.
Ja. Men klass då?
Ja, det tror jag inte. Det vet jag inte om det riktigt finns. Om jag skulle gissa, du kanske kan ge mig facit.
Ja.
Om jag skulle gissa så tror jag att jag låter som att jag kommer från den bildade medelklassen på något sätt.
Ja.
Mm. Stämmer det?
Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen klassöra. Så. Jag har bara fått höra att jag låter snobbig. Och har inte riktigt tänkt på varför. För jag har inte riktigt umgåtts med snobbiga människor. Så att det enda jag kan höra är när folk säger tjuv. Alltså de uttalar så. Då kan jag tänka, okej. Jag har ju nog aldrig tänkt på klassperspektivet överhuvudtaget. Det är nu på senare år som jag gjort den reflektionen att pappa hoppade ner och jag på något sätt hoppade upp. Men jag har inte haft en ambition att hoppa upp eller ner utan göra det jag tycker om och leva på det. Jag ogillar snobbar.
Men hur ställer du dig till kungahuset?
Tycker du de är snobbiga?
Nej, jag vet inte, men det känns som en, som en inbyggd liksom, klass. Vad heter det?
Ja, just det. Nej, men Herman Lindqvist sa någonting härligt när vi föreläste på en båt ihop. Och han berättade att kungahuset är supertrevliga. Men de som dyrkar kungahuset och de som jobbar kring dem, de är strålskadade. De är så dränkta av den stjärnglans de får från kungafamiljen att de tror att de besitter den själva.
Ah, okay.
Och jag har träffat Victoria någon gång. Det var väldigt bizarrt. Jag fick uppgift att designa en toalett. Och så skulle vi ställa ut den. Och då står jag bredvid den här toaletten. Hade ingen aning om. Och alla de andra designerna av toaletterna stod uppklädda till tänderna. Och jag hade kommit dit liksom lite träningskläder. Då skulle Victoria komma här. Kronprinsessan och inspektera. Står jag där, chasig, bredvid en toalett.
I know, okay. Du vet vad? Det var ett par år sedan bara, va?
Ja.
Jag blev tillfrågad också.
Blev du?
Jag ville inte vara med.
Du ville inte det? Nej.
Det kändes inte som det var. Det låg så långt ifrån min kärnverksamhet.
Vad bra, du tänker först. Ja. Jag säger ja först. Sen tänker jag. Och sen så gör jag. Och sen tänker jag fan.
Fast du fick träffa Victoria?
Ja, bredvid en toalett.
Mm.
Ja, men. Det är så kan det vara. Eller liten snobb kanske jag har i mig. Men jag hade kanske velat ha finkläder och slippa presentera en toalett för henne.
Du, nu ska vi se här. Du har 8 anställda?
Mm.
Är det inklusive dig?
Det är faktiskt, ja jag tänkte säga, jag skryter lite. Jag säger 8 anställda. Men och jag har mig själv också.
Okej.
Okay. Ja. Men och det låter så bra med 8 anställda.
Ja, det tycker jag låter jättebra. Ja. Det här har du tillsammans med din man.
Ja.
Hur funkar det att jobba med sin man?
Det funkar bra. Vi är så olika. Och jag är inte så mycket på kontoret. Jag är där på måndagar. För vi har en 9 månaders. Men vi har haft det här i 6 år nu. Och det funkar bra. Det är bara att jag, ibland får jag säga till honom att inte prata jobb när vi ligger i sängen. För då känns det plötsligt som att hur kom den här kollegan ner i min säng?
Mm.
Så där får man dra lite gränser.
Jag fattar. Och alltså gör han samma sak som du eller har ni olika?
Nej. Han är inte retoriker. Nej. Utan det är han som sköter alla affärer, kontakt med kunder och så.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa är, förut så hade man väl lite större ego eller bekräftelsebehov. Och då var det att få en publik och skratta och tycka att man är bra föreläsare. Men nu är det mer att utveckla andra.
Alltså betyder det att du har... Du behöver inte yttre bekräftelse längre?
Det är inte på samma sätt, absolut. Eller jo, men jag hittar det genom de jag utvecklar. Jag får en kick i att jag säger gör så här och så gör de det och så får de bra respons. Och då slår jag mig för bröstet, men inte så att alla ser. Det behövs inte.
Vad skönt.
Jätteskönt, jätteskönt. Bekräftelsebehov, det är inget kul. Alltså så till den, inte på den nivån i alla fall.
Hur kom du till rätta med det då?
Jag tror att jag kom på att jag hade det och kom på att det är inte så tokigt att vara i periferin ibland och göra ett stort jobb där. Och det, jag beundrar de människorna som är i periferin, gör ett stort arbete och ser framstegen men inte behöver de här applåderna för de vet själva att jag bidrog.
Hur är det med sociala medier?
Nej, men där är jag närvarande. Det gjorde jag som ett socialt experiment för 6 år sedan för att kunder frågade hur får man folk att lyssna på sociala medier. Jag hade faktiskt ingen aning. Så då tänkte jag att jag får väl testa det. Så det är yrkesmässigt.
För det är ju en bekräftelse som jag liksom söker.
Gör du?
Ja.
På vilket sociala medier då?
Ja, Instagram. Räkna likes. Kollar på liksom hur mycket folk interagerar med mig på Twitter också såklart.
Ja.
Twitter har jag nästan gett upp med.
Ja, jag med. Jag gör ingenting där. Det är om jag kopplar Instagram och lägger ut någonting. Men jag räknar likes mer utifrån att se vad som funkar och inte. Jag tycker det är jätteintressant. Och på Facebook som en Facebook-sida och när jag lägger ut klipp på mig själv när jag varit med i Nyhetsmorgon. Då är kanske så här 4 likes. Eller, det är ingenting. Folk verkar tycka det är tråkigt. Vi har sett det göra det där. Men när jag skriver om något möte jag hade med någon farbror på bussen som tyckte att jag var bufflig, vardagsbetraktelser, då tycker de det är skitkul och då sprids det. Eller det uttrycker åsikter.
Mm. Och så. I relation till de 4 likesen från Nyhetsmorgonklippet, hur många får du på en vardagsbetraktelse?
Det kan vara 800, 2000 nej inte 2000 delningar, men det har varit det. Absolut, när jag uttryckt, som jag skrev om giftiga kvinnor. Min pappa var tillsammans med en, eller som eller både, vad jag skrev, rygglösa pappor och giftiga kvinnor. Det finns ett fenomen där män separerar, glömmer bort sina barn, blir tillsammans med en kvinna som blir svartsjuk på mannens barn och fryser ut dem. Och det skrev jag om.
Ja.
Och jag visste inte att det skulle få sån spridning. Den har nog delats kanske 10 000 gånger.
Wow.
Och så har vi Nyhetsmorgon, 4 likes.
Det här borde väl rimligen ske åt andra hållet också va?
Ja, absolut.
Alltså att kvinnor...
Kvinnor skiljer sig, träffar en man, eller partner kanske man ska säga, som blir svartsjuk
ja.
På barnen. Men jag vet inte, jag tror inte att det är lika vanligt.
Kalla
mig fördomsfull, jag tror inte det. Nästan alla mina vänner som jag har, alla har någon dålig farsa. Jag har hört mindre om dåliga mammor.
Ja, nej, men det är sant.
Så finns det också undersökningar, var kamratposten frågade barn vem de söker sig till först om de är ledsna. Och då var det mamma, vänner och så hamnar väl pappa på kanske så här 5:e plats. Det är väl lite sorgliga
verkligen, sorgligt.
Statistik.
Jag hoppas det rör sig åt rätt håll.
Ja, men jag tror det. Jag tror inte ens pappan hade en plats på listan för 40 år sedan.
Ja, nej, men det är sant. Du, Har man idoler som retoriker?
Jag vet inte vad man har som retoriker. Det är ofta jag får höra som retoriker. Får man säga så som retoriker? Ibland när jag säger fan åt helvete äta allt. Det är som att det är synonymt med att vara pastor. Men om man har idoler som retoriker, då är det nästan som att retoriker har hybris, så de kan inte ha idoler. Men det, ja, Elaine har idoler.
Ja, vilka idoler har Elaine?
Elaine har Ellen DeGeneres som idol.
Okay.
Hon är så rolig och hon är så smart. Och hon tappar aldrig allvaret. Men hon kan alltid skratta. Det tycker jag är viktigt. Ett socialt geni.
Mm.
Hon kan prata med en femåring och hon kan prata med en presidentkandidat. Ibland är inte det jättestor intelligensnivå på de här två. Men
du, om du tänker dig... Alltså hon är ju... Hon är skådis från början, va? Eller komiker?
Ja, hon är det, va? Ja. Ja.
Och programledare nu.
Mm.
Varför är inte du programledare?
Vi har försökt några gånger och pitchat in idéer. Men det har inte gått.
Okay.
Jag vet inte. Jag kanske inte är så bra på tv.
Men du har provfilmat och så?
Ja, jag har gjort sådana här pilotavsnitt och så. Men det var någon som skämtsamt sa att det hade varit lättare om det hade varit kille. Så. Men det tror jag inte på.
Annars kan man
hoppas inte det.
Nej. Annars kan man tänka sig att det borde funka.
Ja, 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 precis.
Vältalig, easy on the eye.
Ja, jag hoppas det. Ja. Tack så mycket. Nej, men ja. Nej, det skulle vara kul. Och jag tycker det är jätteroligt att prata med folk. Ja, men som du gör. Det måste vara jätteroligt. Varför gör inte du tv? Gör du tv?
I wish. Jag jobbar också på det.
Ja, du jobbar också på det. Visst är det svårt? Hur många pilotsaker har du
spelat? Ja, jag har spelat in en pilot bara.
Ja, jag har spelat in två piloter. Mm. Det är jobbigt.
Det kanske händer för oss båda.
Ja, så. Kanske.
Mm. Vi kanske måste göra något jobb.
Ja, ja. Där.
Mm.
Eftersom inte jag är kille och så.
Nej, men det är jag.
Perfekt.
Den delen kan jag ta hand
om. Vad bra.
Ja. Ja, jag fattar. Du, om jag ställer frågan om du har idoler som retoriker.
Ja.
Då kan det ju å ena sidan vara andra retoriker.
Ja, ja, ja.
Och å andra sidan kan det ju vara goda talare, antar jag.
Ja, jag tycker tal är ganska tråkigt att lyssna på. Jag tycker samtal är härliga. Alltså man märker att, och intervjuer, det är mer i möten som det är kul. Men att stå och hålla en talarstol och sen så tror jag att jag är en ganska rastlös själ. Jag kan inte lyssna 30 minuter och höra dem säga välfärd 20 gånger för att någon PR-konsult har sagt det. Ja, så det är därför jag gillar Ellen.
Du låter desillusionerad kring politiker, eller?
Ja, eller jag tror snarare realistiskt. Tycker du inte det?
I don't know.
När lyssnade du på ett tal från en politiker du kände att du fick gåshud och det här var ju fantastiskt?
Nej, ja, men det har nog inte hänt i modern tid. Men jag har å andra sidan inte... Ja, jag har väl sett Stefan Löfven prata inför valet. Det var senast. Jag hade något firmagig.
Ja, reser det sig några hår?
Av nervositet kanske. Jag var med på deras... Jag var konferenser för deras valspurt.
Ja, ja, ja. Mm.
Och det var nog senast.
Mm. Nej, men jag tycker komiker är bra. Komiker med den här vassa humorn. Och jag tycker svart humor är bra. För då tar man in allvaret. Och får folk att skratta. Men man känner ändå allvaret.
Hur är du nu? Alltså, det här kanske är en... klyschefråga, men hur är du liksom att bråka med?
Men det är inte så kul, tror jag.
Vad tycker din man?
Jag tror inte att han tycker det är så kul. Han funderar nog mest, fast det tror inte jag har med att jag är retoriker. Jag tror många män funderar på vad vill hon ha för svar. Jag tror att ibland så pratar män och kvinnor inte på samma frekvens alla gånger. Så att jag är nog rätt jobbig. Jag pratar strängt.
Ja, men det låter också som, när jag läser din bok så låter det ändå som att du så här, du kan också bli arg på, liksom, ja, men på det där sättet att du så här stormar ut. Och...
Ja, jo. Ja, men det gjorde jag med förut, men Gustav sa till mig att det där måste jag lägga av med för att så håller inte, han jobbar inte så. Så att det är väldigt bra, under våra 8 år ihop så jag verkligen lugnar ner mig. Jag har gått från att smälla i dörrar. Som kanske tonårsmänniskor gör till att prata.
Det var vettigt.
Ja.
Du, vi är ju lite... Vi konstaterade just att Palme kommer.
Ja, eller just
både här utanför.
Så himla häftigt.
Var han så bra som vi tänker? Då?
Absolut. Det är därför det är så svårt att säga stora talare idag. Alltså hade man levt när Palme var aktiv och höll sina tal, det hade ju varit häftigt. Det gjorde jag för sig, men jag var för liten. Men han talade från hjärtat. Och det var inte så mycket mediestrategi och PR, att man ska betona ett ord eller säga ett ord 16 gånger. Välfärd, välfärd. Och det är så cyniskt nu för tiden. Utan då var det, han kunde liksom säga satans mördare och uttrycka känslor på riktigt. Det tycker jag är häftigt. Enda gången jag såg Fredrik Reinfeldt uttrycka känslor på riktigt, det var när han avgick. Då fällde han en tår. Och jag också, för man blev så här rörd av att han visade känslor. Och samma sak med Juholt hörde jag. Han var ju inte med så länge, men han var inte riktigt bra talare. Han kanske inte var bra med journalister och sådär, men hans Almedalstal var riktigt, riktigt bra. Gudrun Schyman också, jättebra talare.
Och Obama då?
Ja, han är bra på att läsa innantill.
Okej.
Okay. Han har sina teleprompters som man tittar på. Och så, han är ju fantastisk röst.
Ja. Ja. Följer du amerikanska valet?
Ja, men det är jag.
Mm. Vem är din president 2016?
Ja, inte Trump i alla fall. Nej. Vad heter han aldrig här än?
Bernie Sanders.
Ja, Bernie har ett riktigt engagemang. Och han är en 78 år. Vad är medellivslängden på män?
78 år.
Ja, men precis.
Alltså i alla fall i Sverige tror jag.
Ja, USA är nog inte så mycket mer. Men han står där, ja, jag tycker det är häftigt. Han talar verkligen till folket.
Men frågan är om han kommer att klara det?
Jag tror inte det. Han är för socialistisk.
Så tror vi kanske tror ändå att det står mellan Hillary och,
ja, och Trump.
Ja. Mm. Då får vi hoppas på Hillary då.
Ja, det tycker jag.
Mm. Mm. Hur är hon då som talar?
Jo, hon är bra. Hon är ju luttrad och absolut skarp.
Varför är amerikaner så bra på att tala?
De har retorik som obligatoriskt skolämne. Så att de lär sig det. Redan från lågstadiet lär de sig show and tell. Alltså ta med ett gosedjur och berätta om det när man är 7 år.
Borde vi göra det här också?
Absolut. Det borde vi.
Hur är det med dina barn? Drillar du dem?
Ja, inte så mycket. Jag tror när Matteo är 5-6 där så kommer han få berätta om saker. Men han alltså. Han är ju en extrovert liten varelse som tar plats och pratar.
Hur gammal är han nu då?
Han fyller 4. Så att det är ju kul, men ibland så undrar man vad mute-knappen är. Det är som att jag har fött mig själv.
Aha, ja. Okej. Okay. Ja. Hur är det? Du har ett till?
Mm, Evelyn. Hon är 9 månader. Mm.
Ja, vad mysigt. Eller?
Sköter hon sig? Ja, det är jättemysigt. Det. Mm.
Du har berättat att det var för att du mobbades som du valde retoriken.
Ja, delvis. Delvis att jag mobbades och höll låg profil väldigt länge, för att de tyckte väl att jag var för mycket. Men framförallt att jag varit tyst om mitt trauma väldigt länge. Och också att jag är en extrovert person. Jag tycker om att prata. Så att det är sån jag är.
Jag antar att vissa så här drömmer om att slå tillbaka på mobbare.
Ja.
Var det?
Nej, det gör jag inte. Jag träffade mina mobbare innan jag började plugga retorik. En när han var hög på massa knark och var jätteledsen och sa förlåt för allt han hade gjort. Och sen så frågade han om jag hade några kronor som jag kunde ge honom. Och då tyckte jag så här, herregud, vad synd det om honom. Och han dog bara i överdos 2 dagar senare.
Oj.
Och den andra mobbaren blev jag kompis med. Man får ju tänka mellanstadiet, hjärnan är underutvecklat. De kom från krig och en annan hade en pappa som misshandlade honom. Vi blir vuxna och barn är inte onda. De har förmodligen onda vuxna runt omkring sig.
Mm.
Jag var arg väldigt länge, men inte i vuxen ålder.
Hur såg mobbningen ut?
Ja, jag blev utfryst av tjejerna. Jag blev kallad N-ordet. Vilket är väldigt märkligt att jag tog åt mig. För jag är en väldigt ljus tjej. Liksom. Men det gör ändå ont det där ordet. Min mamma är ju svart. Och jag relaterar ju till det. Identifierar mig med det såklart.
Mm.
Så det pågick väl i 3 år.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Vi pratar om din bok.
Ja.
För i dagarna så kommer den ut. Och den handlar inte om retorik alls.
Nej, precis.
Vad handlar den om?
Den handlar om min uppväxt och min pappa.
Det är en jävligt viktig bok.
Ja. Det är den, för att tre barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade. 85% innan de fyllt 11 år. Och varje termin så lär vi oss brandövningar. Men det brinner sällan. Men i varje klass finns det tre sexuella bränder och vi lär oss inte något. Så bara på min skola, tre barn i varje klass. Tänker man, det blir 125 stycken barn på den skolan. Och inte en gång fick vi lära oss om integritet. Och det är därför jag skriver den här boken för alla de här tre barnen. För jag vill att det ska bli noll.
Du blev sexuellt utnyttjad av din pappa?
Ja, mellan att jag var 2 till 10.
Finns det någon anledning till att den kommer just nu?
Mm. För 2 år sedan så skickade min pappa mig sexuell film. Och det har han gjort regelbundet. Och sen så här i januari 2014 så fick jag den här filmen. Och så blev jag så här, varför ska jag radera den? Det har varit reflexen varje gång. När jag går med den till polisen så anmälde jag honom. Och så gjorde jag det. Och samma dag så ringde jag min förläggare och berättade vad jag hade varit med om. Och så just den dagen så kom jag på att nej, nu jag måste skriva om det här. Bryta tystnaden. För om jag är tyst, då fortsätter han bara. Och han har ju fortsatt till att jag är 34 år och varit olämplig. Det var när jag bröt tystnaden som han la av. Så att, och det är det jag brukar säga, att tystnaden är sexualförbrytarens bästa vän. Därför ska vi bryta den.
Hittills så är det ju i den mån, för jag antar att du är rätt känd.
Ja, jag vet inte.
Nej, det är svårt att avgöra när man bor i Stockholm.
Ja, jag har ingen aning. Men, ja, men ja, för en viss grupp säkert. Man blir lite stoppad ibland på gatan och sådär. Absolut. Mm,
det kan jag tänka mig. Och, ja, och du har ju varit känd som, liksom, eller är känd som retoriker. Som en person som skriver böcker om det och som bedömer partiledare och sådär.
Ja, precis. Mm.
Och fram till nu så har du ju varit den personen. Men som du sa, på söndag så kommer du byta roll lite grann.
Ja, precis. Jag har alltid haft ett engagemang för barn och det har jag använt mina sociala medier till också. Uppmärksamma fall med förskolepedofiler som dömdes att ha våldtagit 20 barn och varit aktiv på 33 olika förskolor. Hur går det till? Jag orkar inte se de här nyheterna.
Du skriver lite om statistik i boken och du sa 3 barn i varje klass.
Ja.
Men hur vanligt är det här, tror du?
Det är ingen tro, det är jättevanligt. Och det är någonting skevt i samhället. Om 3 barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade, men antalet dömda pedofiler är obefintliga, då är det någonting skevt i samhället. Och vi behöver prata om det.
Du skriver också, du tog en titt i lagboken. Och där är liksom maxstraffet för de flesta sexuella brott gentemot barn är...
Grov våldtäkt är 6 år.
Okay.
Det är maxstraffet. Men de andra... Ja, vi har väldigt låga straff i Sverige.
Vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker att det visar hur vi värderar barn. Alltså en pedofil som utnyttjar barn sexuellt förstör ett helt liv oftast. Det är inte alla som repar sig på det sättet som jag gjorde. Och ändå får de betala 2 år och ingen liksom, plan för hur man ska behandla dem.
I bästa fall så att säga.
Ja.
Och i ditt fall så dömdes din pappa till att betala 5 000 spänn.
Ja, det var bara för den här filmen han fick betala. För allt annat han har gjort står ju ord mot ord. Alltså, sen tror jag att det är preskriberat också. Alltså de flesta av oss kom ju ut med det vi har varit med om alls, när vi är 20. När vi inte identifierar oss, när vi har vår egen identitet. Jag berättade för min familj när jag var 20. Och nu berättar jag för allmänheten.
Mm. Men alltså det här med den icke-domen då, så att säga, mot din pappa. Mm. Vad känner du kring det?
Att han inte har dömts för det han har gjort mot mig.
Mm.
Nej, jag tycker det som gör mest dumt, det är att han inte har sagt förlåt. Inte så mycket lagstiftningen i första hand. Så det är det som smärtar mest. Att han är så stolt att hans kärlek till sin dotter liksom är obefintlig i jämförelse. Mm. Så det gör ju mest ont.
Han är i livet.
Ja.
Jag antar att titeln anspelar på Medan han lever, heter din bok.
Mm.
Är det apropå det faktum att de flesta inte går ut med det innan?
Nej, de kan... Patrik Sjöberg väntade tills Viljo hade dött. Jag frågade faktiskt honom om han ångrar det. Han sa, ja, det är klart. Jag vet inte vad han tänkte bakom det. Men det är någonting viktigt att inte vi som blivit utnyttjade ska ta hänsyn till vår förövare. Vi ska ha rätt att kunna säga vad vi har varit med om.
Har du någon kontakt med din pappa idag?
Nej.
För det som är nästan mest drabbande i din bok, eller? Mm. Och det är jävligt mycket som är väldigt drabbande i din bok. Men en sak som är så himla hemskt, det är att din mamma hela tiden misstänkte det här.
Mm.
Och att hon inte... Ja, att hon inte liksom fick någon... alltså, skulden som hon måste ha känt när det väl liksom uppdagades, så måste ha varit så jävla hemskt.
Ja, jag tycker jättesynd om henne. För hon hade ju verkligen en dotter som blånekade. Och hon försökte. Och lyckades få socialen att tro på henne. Där han dömdes till att... han fick bara träffa mig under... heter det, övervakning.
Hur gammal var du då?
Det var när det slutade, när jag var 10 år.
Okay.
Mm. Mm. Det var ju då det slutade i och med det. Nej, jag tycker jag tror inte hon kommer orka läsa boken. För det gör för ont för henne. Jag förstår verkligen henne. Det som är värre än att bli sexuellt utnyttjad själv, det är att ens barn skulle bli det, eller någon man älskar. Att inte som förälder har lyckats skydda sina barn trots att man har gjort allt. Mm. Och att det också finns en byråkrati som föser iväg barnet till pappan, just för att de ansåg att han har rätt att träffa sin dotter. Men det där är så jäkla märkligt, för han har inte rätt att träffa sin dotter. Jag som barn har ju rätt till en trygg uppväxt. Så att det är så konstigt hur alla rättigheter tillfaller vuxna, aldrig barnen.
Alltså det normala är ju att man inte blir sexuellt utnyttjad. Jag är till exempel skilsmässobarn. Mm. Jag har inte råkat ut för någonting i den riktningen.
Nej.
Och är också så här varannan helg. Ja, med pappa, barn. Just det. Vad tänker du, hur tänker du att man borde ändra det då? För att jag menar, barn är, det är väl vettigt att barn har båda föräldrarna.
Absolut. Men om mamman eller om någon misstänker att en förälder förgriper sig på barnet, så ska man ju ta det på största allvar.
Verkligen.
Och så tycker jag att man ska göra någon sorts förundersökning. Fråga, hur beter sig det här barnet på förskolan? Alltså jag visste saker och var ett rätt sexuellt barn. Och det är inte barn av sig själva. Det är en vuxen som har introducerat det då i sådana fall. Så det kommer ifrån osunda källor och det gäller att hitta de källorna.
Du har ändrat din pappas namn.
Mm.
Varför det?
Därför det här är ingen hämndaktion. Alltså jag är inte ute efter att hänga ut honom. Jag vill berätta vad jag har varit med om. Och han är den som har gjort det han har gjort mot mig. Men jag vill att folk ska läsa boken och göra skillnad för sina barn.
Mm. Men hur svårt är det att lista ut vad han verkligen heter?
Det vet jag inte.
Nej.
Och det är inte mitt ansvar. Utan han hade ett ansvar att vara en bra pappa och det var han inte. Och det berättar jag.
Det känns som en så modig bok att skriva.
Tycker du?
Ja, å ena sidan så tycker jag det. Å andra sidan så, om jag säger att det handlar om mod, då implicerar det lite grann att du hade ett val.
Ja, för det är många som säger att jag är modig. Vad modigt. Och då undrar jag, när någon är modig, då betyder det att det finns någonting att vara rädd för. Och då undrar jag, vad är det jag ska vara rädd för? Jag är rädd, men jag vet inte var, för vad. Och varje gång någon säger modig, då blir jag lite mer rädd och tänker, okej, vad är det? Det känns lite som att jag hoppar fallskärm och inte fattat att det är 6000 meter ner.
Mm. Det jag tänker på är väl just att du ger röst åt en liksom, ja, det är väl inte, kanske inte modigt i sig. Men du hade ju också kunnat låta bli att skriva den här boken.
Jag vet, men jag hoppas att jag tänker, ja, nu har vi min idol. Harvey Milk är ju min idol som retoriker.
Okay.
Han gjorde ju en stor förändring åt gay community. Och han uppmanade alla att komma ut ur sina garderober. För då skulle folk inte kunna värja sig mot att folk är homosexuella och de finns mitt ibland oss. Och jag tänker samma sak kring de som är sexuellt utnyttjade, att kom ut ur mörket, kliv in i ljuset så att folk får se hur stort problemet är och att vi kan göra någonting åt det. Skäms inte. Och jag tror att, och det skriver inledningen, att sanningen kommer göra dem fria. Sen får man vara beredd på att din familj eller alla kanske inte kommer agera välkomstkommitté och vara så här, jaha, utan det finns dåliga och bra människor. Och när du berättar vad du är med om så kommer det stå ganska tydligt vilka som är bra och dåliga.
Mm. Men i det här med att du eventuellt skulle vara rädd då, alltså, känns det som att du tar en risk?
Ja, det är.
På vilket sätt?
Jag jobbar som retoriker och risken är väl att man för alltid har en sorts offerkofta. Men jag hoppas att inte folk ser mig som liten och svag, och det var jag som barn och ibland fortfarande. Men att man fastnar i det här segmentet, att jag alltid ska prata sexuellt för sexuellt utnyttjade barn resten av mitt liv.
Mm.
Det kommer jag inte göra. Alltså jag har skrivit den här boken och jag kommer inte stå och föreläsa om mina trauman. Och det är lite rädd för att det blir så. Det var någon som berättade det för mig, att det blir liksom så här sekundärt övergreppsupplevelse när man berättar igen. Jag gör ju inte så många intervjuer om boken, för det är jobbigt att prata om.
Ja, jag förstår det.
Mm.
Minnena från din barndom är alltså väl återgivna.
Tack.
Hur har du gjort liksom? Hade du dem i dig bara?
Ja, det är, alltså, jag vet att det finns någon som säger att de förtränger saker och ting, men för mig är det glasklart. Det är så starka minnen. Men Det var rätt lustfyllt att gå tillbaka till 80-talet och hur saker och ting såg ut. Och vad man uppmärksammade, som hur godispåsarna såg ut med de vita påsarna med färgglada bubblor. Och...
De finns fortfarande.
Ja, de finns, fast inte på alla affärer, va?
Nej.
Och de var rätt små. Det fick plats med kanske 10 bitar. Och också att man fick peka på vilken godis man ville ha förr i tiden. Mm. Sen så kom skopen och man bara, wow!
Det var väldigt roligt att att hon som jobbade i din lokala godisaffär hade åsikter om vad du köpte för godis.
Mm. Hon var verkligen en sommelier i godis. Det var så... Gud, jag vill ha hennes jobb.
Finns hon fortfarande?
Jag vet inte. Jag ska kolla nästa gång i Bredäng centrum. Men alla som har bott i Bredäng under 80-talet vet vem hon är.
Jag fattar.
Ja, härlig typ. Att gå tillbaka till barnet var rätt enkelt. Det var... Jag hade nog ingen strategi mer än att bara se hur jag såg saker då. Och du som har barn också, de ser ju mycket mer.
Än vi vuxna?
Ja.
När jag ser på min barndom så känns det som att jag har liksom inga minnen som är så klara som dina.
Har du inte?
Nej, jag tror inte det. Jag brukar skämtsamt säga att jag inte kommer ihåg någonting när jag började gymnasiet.
Men. Fast det finns lite allvar i det också.
Ja.
Skrattet där ut. Mm. Min man säger samma sak. Han minns inte.
Men har han också supit och knackat för mycket?
Ja, hela livet. Nära. Ja. Men nej, jag vet inte. Jag ska inte göra till någon genisk grej. Men jag minns allting såklart.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var 10 år så brukade jag räkna ut. Jag trodde att man blev 100 när jag var liten.
Mm.
Då brukade jag räkna ut, okej, nu har jag levt en tiondel av mitt liv. Då är jag ganska mycket kvar. Och sen så brukar jag tänka på hur stora kliv jag tog för trapporna. Det betyder att jag är ganska liten. En vacker dag kommer det vara enkelt att gå upp för trappor. Det var väldigt tänkande barn.
Kommer du bli 100?
Om jag har kul så kommer jag bli det. Men det är ingen ambition.
Hur är det med din för din farfar blev ju gammal.
Ja, 92.
Mm.
Ja.
Och hur är det på brasilianska sidan?
Samma sak.
Ni blir gamla.
Mamma still, mormor är still going strong. Alltså hon är ju 1795 snart.
Aha.
Så ja, jag blir nog 100.
Ja.
Tror jag, om jag har tur. Eller otur, det beror på.
Ja, men du verkar ju ta hand om dig också. Du tränar mycket.
Ja, men det gör jag. Mm. Ja, tycker det är kul.
Det som känns unikt med din story och din bok, det är att du pratar... Å ena sidan om din, liksom, de övergrepp du har utsatt för, men också om din kärlek till din pappa.
Ja, det tycker jag var viktigt. Jag älskade ju honom. Och barn gör ju det. De älskar sina barn eller föräldrar villkorslöst. Det är himla fina varelser. Alltså. Så den glömmer jag inte. Och jag kan ju någonstans önska att jag hade skrikit och sagt stopp, rör mig inte och sånt där. Men barn vet inte sånt där, utan vi är lojala våra föräldrar. Det hade varit lättare att skriva en sån bok, men jag ville att den här boken skulle vara ärlig.
Ja, men, och det är ju också det som gör det så himla sorgligt på något sätt. Att du ju känner att det, eller att du på något sätt ställer upp på din pappa fast det är superskevt. Men det hade du ju ingen aning om.
Nej.
Du var två när du började.
Ja, men precis. Och det är många som frågade varför gjorde jag inget motstånd? Alltså, vi utnyttjade, ställde den frågan till oss själva. Och det finns bara ett svar. För att du var ett barn. Så. Mm.
Sen så skriver du om din pappa, liksom, när du tänker tillbaka på det, att han inte är en pappa, han är en brottsling.
Mm.
Jag vet inte, det ligger en motsägelse i det där på något sätt.
Jo, precis. Men det, man gör inte så om man är en pappa. Det är brottsligt. Och det väger så tungt. Alltså, alla McDonald's-turer eller godispåsar eller liksom skämt eller kanotpaddlingar kan liksom inte vägas upp mot ett brott du gör mot ditt barn. Du får inte göra det. Det kan inte kompensera det.
Du sa förut att du, det som gör mest ont i dig är att han inte har bett om förlåtelse.
Det är ju mest ont nu, men allt han har gjort mot mig gör ju jätteont. Alltså att han ljög och till varje pris så ger han inte mig den kärleken av förlåt, pappa gjorde fel. Det är för mig helt, jag förstår inte. Speciellt nu när jag själv har barn.
Har du förlåtit honom?
Nej, varför ska jag göra det? Och jag tror många får den frågan, att det är intressant. Undrar om han får frågan, har du sagt förlåt? Fast han säger att han ljuger, så det blir lite svårare.
Han säger att du
ljuger. Att jag ljuger. Mm. Jag tror att den här ilskan är bra att ha. Alltså vi behöver kompensera för den villkorslösa kärleken som vi hade på övertid. Jag tror att vi behöver sätta den gränsen, att det här är fel. Det är svårt att förlåta någon som inte säger förlåt. Tycker jag. Eller vad tycker du?
Ja, men, ja, det är rimligt. Samtidigt så tänker jag på det faktum att du verkar ju ha en gudstro.
Ja, ja, men det har jag. Absolut, på mitt sätt. Jag tror inte på religiösa sammanhang. Sådär. Jag var ju i ett tag.
Mm. Du har varit pingstvän.
Ja, mm. Var en galen panna i tre år.
Vad är det att vara pingstvän?
Det är inte att vara en galen panna, men jag var det. Det är olika, men jag hamnade i en ganska konstig kyrka där man var homofober och olika pingstkyrkor som var märkliga. Jag satt och ville lyssna på predikan och satt med anteckningsblocket, men så kunde de tala i tunga en hel timme.
Det är svårt att anteckna.
Svårt att anteckna.
Men vad är det du tar med dig då, när du säger att du är religiös?
Men det säger jag inte. Jag tror på Gud, men jag är inte religiös. Jag sa upp kontakten med pappa och då behövde jag en pappa i himlen. Och det har funkat väldigt bra.
Mm. Saknar du någonting med att vara med i ett kyrkligt sammanhang?
Jag kan sakna det här med att verkligen tro på mirakel. För det vore ju himla häftigt med mirakel. Att man bara kunde be och så skulle en insikt falla ner i en person. Och den skulle plötsligt komma och säga, vet du, jag har tänkt, jag säger förlåt. Eller att man skulle bli botad av cancer. Det var ganska härligt att tro på mirakel. Men det skapar också en passivitet, att man inte gör saker. Den tror jag är farlig. Att man sitter i ett rum och ber för Sveriges uteliggare istället för att gå ut och ge dem husrum.
Ja, jag fattar. Mm. Nu blir det så här lite
hopp.
Ja, nej då. Men nu, vi är kvar på din bok. Men på sidan 240 så står det så här. En del av mig kommer alltid att vilja skada honom och all världens pedofiler. En annan del vill att han ska be om förlåtelse, söka hjälp och bli frisk. Tror du att pedofili kan botas?
Nej. Det gör jag inte. Och jag såg något program med Oprah där de intervjuade pedofiler, där de själva sa att nej, det är ingen bra idé att sätta mig bland barn. Jag har suttit i fängelse nu 15 år. Och nej. Jag vet inte vad det beror på. Det får ju psykologer. Jag önskar att det fanns någonting som kunde bota dem. Där kanske vi snackar mirakel.
Du tror ändå att vi kan bli kvitt det?
Hur menar du?
Nej, men du sa tidigare att du vill att det ska vara noll barn i varje klass. Och det är klart att man vill det.
Jag tror att vi kan se till att de här barnen aldrig exponeras för de här sjuka människorna. Det tror jag.
Men hur ska det gå till då? Alla har ju föräldrar så att säga. Och det är ofta föräldrar som begår begreppen.
Nej, det är det inte.
Okay.
I 90% av fallen är det en anhörig.
Okay.
Mm. Så det kan ju vara som helst. En morfar, en tränare, någon i barnets närhet. Men anhörig är 90%. Så att, det är att vi från olika instanser, förskola lär integritet, föräldrar lär sig på föräldrautbildningar hur man gör. Alltså barnmorskan berättar, den här åldern ska ni lära om integritet. Att det pratas om det. Så att barnen själva kan slå larm, eller att vi vuxna har ögonen öppna. Att idrottsföreningar inte, tränarna får vistas i omklädningsrummen, utan att man sätter upp regler för varje plats där barnen vistas. Det finns inga sådana nu.
Nej, men då angriper vi så att säga problemet och inte källan till problemen, va? Eller?
Det vi gör är att vi inte främjar för pedofilerna. Just nu gör vi det. Vi har lagstiftning som trippar på tå kring förövarna istället för att agera skyddsmur runt barnen. Mm. Det borde vara vår förbannade plikt att skydda barnen.
Du skriver också att, nu hittar jag inte det, men att du gärna skulle ha sett att din pappa fick fängelse, va?
Ja.
Tror du på fängelse?
Jag tror på vård till sjuka människor. Han behöver ju vård, tror jag. Jag tror att han är sjuk. Någonting står inte rätt till. Sen så tror jag på fängelse, absolut. Jag tror på att man behöver flytta de här personerna från ställen där människor som ska skyddas vistas. Jag tror att pedofiler ska vara i fängelse. Eller någonstans där de inte kommer åt våra barn.
Jo, anledningen till att jag frågade om det där med förlåtelse, det känns ju som att det är en sån central del av tron. Men eftersom du har designat din egen tro, så kanske inte det.
Nej, jag vet, det hade jag svårt med i kristendomen. Förlåt din fiende, ty han vet inte vad han säger eller något sånt där. Det är väl att man ska bli kvitt hatet i sig, och det kan jag tänka mig kan vara skönt. Men jag använder mitt hat som ett driv för att göra en skillnad för barnen.
Och du har mycket hat i dig?
Inte mycket. Jag har hat i mig, absolut. Nej. Fast framförallt för tvivlan. Alltså, varje gång jag läser om barn som blir sexuellt utnyttjade så krossas mitt hjärta. Och jag blir jättearg på de här vuxna. Och det tror jag vilken förälder som helst får primitiva känslor om man tänker att någon skulle våldta ens barn. Känner du inte så själv?
Herregud, ja. Jo, visst, självklart.
Ja. Så att det är inte svårt att komma i närheten av det hatet. Men jag är å andra sidan inte den som ska prata om hur man ska behandla eller göra med pedofiler. För jag är utsatt av. Jag blev sexuellt utnyttjad som barn. Så att det är bättre att psykologer pratar om hur de ska göra. Jag kommer inte ha några bra svar på det. Eller en långsiktig plan för pedofiler.
Nej, jag förstår.
Jag bryr mig inte så mycket om dem. Men jag förstår att de måste hanteras.
Jo. Hur lång tid tog det för dig att skriva den här boken?
2 år.
Okej. Okay. Och hur var det att gå igenom allting?
Lika jobbigt varje gång. I början så skrev jag kanske en sida i månaden. Sen blev det väl en sida i veckan. Det var otroligt... som att ta simtag i gyttja. Så
men
du
hade något slags deadline, eller?
Ja, det hade jag. Men vi sköt på den några gånger. För det gick inte. Det var inte som att skriva en retorikbok. Och sen sa Anders, min förläggare, att du har bara en chans att skriva den här boken. Så att vi låter det ta lite tid. Så att det här är ingen bok som man bara... Och nu kommer ett till kapitel. Utan nu är den klar.
Är du nöjd med den?
Det är svårt att säga nu. Det kommer komma en vecka här då folk läser boken. Och jag blir nöjd när folk börjar prata med sina förskolor. Lär sina barn integritet, prata med idrottsföreningarna. När vuxna börjar öppna ögonen och sätter krav på samhället. Då vet jag, då är jag nöjd. Så att det är mer förlängningen av boken som jag hoppas på. Inte så mycket, det var en bra bok, utan det här fick det mig att göra.
Rimligt.
Mm.
Man får ju känslan av att du är en väldigt stark person. För liksom ett sånt här... det där är så jävla...
Nej, men jag blir glad. Det är skönt att höra. För jag är rädd för att framstå som svag. Sådär. För jag kände mig väldigt svag när jag skrev den.
Okej. Okay. Nej, men nej. För ett sånt här trauma, det skulle ju liksom kunna förstöra vem som helst.
Ja.
Men du är en väldigt välfungerande person.
Nu, ja. Men jag gick igenom 3 år av pingstliv och... åt väldigt mycket. Alltså så här, jag blev ganska kraftigt överviktig. Jag på något sätt försökte avsexualisera mig. Göra mig oattraktiv för allmänheten. Jag klarade inte av sån bekräftelse. Och sen så levde jag i destruktiva förhållanden. Och hade någon sorts sexuell revolution efter pingsttiden. Väldigt länge så såg jag män. Det har jag fått jobba mest med. Att inte se män som... ett sorts defekt liksom. Det blev fel. Män kom till planeten. Och det är svårt att tänka så. Alltså jag lät som en rasist som plötsligt blev kompis med en svart person. Och för när jag sa, ja men Gustav sa, aha, så du hatar män? Ja men män är ju, de är som de är. Fast du är bra Gustav, du är inte som de andra. Och det är inte hållbart. Så, så det har jag ju gått terapi för.
Okej. Okay. Vad fick du liksom för verktyg?
Framförallt så var terapeuten en bra spegel till det jag sa. Ganska skeva saker om män. Och så här, hur blir det om du får en son då? Blir han automatiskt då en dålig man? Och sen så fick jag en son. Så att, det var en ganska bra terapi i sig.
Var det liksom, ja, du beskriver det lite i boken, men var det, du var rädd för att få barn?
Ja, det finns en myt som jag tror alla känner till. Det är att när man pratar om pedofiler så säger man, tror man automatiskt att den här personen har blivit sexuellt utnyttjad som barn. Det man glömmer är att då alla drabbade tänker, har jag då en framtid som pedofil? Det känns ju inte så kul. Så att det var jag livrädd för, att man per automatik skulle bli det. Och det pratade jag med Patrik Sjöberg om. Och jag vet inte om han sa att det var 200 pojkar som blev utnyttjade av Viljo, eller vem, om det var så många. Och då sa han, ja, då hade det funnits 200 pedofiler i Göteborg. Då hade alla de här varit aktiva.
Mm.
Så att det där är en väldigt skev bild som man ger till samhället. Av den anledningen vågade jag inte byta blöja i 3 veckor. Tills Gustav då, min man, höll om mig och sa, men kom igen. Och så stod jag med mig och så bytte jag blöja. Och så var det bara moderkänslor såklart. Men det gör ju också att vi stannar kvar i det här mörkertalet av sexuellt utnyttjade barn. För vi är rädda för att folk ska bara, kommer du bli pedofil nu? Eller, alltså, samhället är så outbildat på det här. Och ändå är det 3 i varje klass. Så många människor som har blivit drabbade.
Jag började nästan gråta över den där. Jag var väldigt nära tårarna då när du beskrev det där. Om blöjbytet.
Ja, det var hemskt. Alltså. Det.
Mm. Jo, just det var ju det jag var på väg till. Och jag vet inte om du kanske svarade. Förlåt i sådana fall. Men det här med liksom att huruvida du är en stark person eller inte. Har du någon teori till varför du klarade dig inom
situationen? Jag fick det av Maria Schilazzi. Förlåt, jag kan inte uttala ditt namn. Men hon har skrivit förordet till Maria, till min bok. Och hon sa att det heter resilience, tydligen. Och vi barn som klarar oss har haft en stabil vuxen. Har man det, så klarar man sig rätt bra.
Mm. Och i ditt fall var det din mamma?
Ja, min mamma och farfar.
Mm. Den här vilsenheten i vuxen ålder hos dig, alltså, eller kan man säga att du har varit väldigt vilsen?
Ja, gud, det är jättevilsen. Ja. Och jag tog alltid destinationer på kartan och reste iväg någonstans för att hitta mig själv. Men jag följde ju efter mig själv. Det gick inte att fly. Problemen fanns kvar i Barcelona och London och överallt.
Mm. När kom du ifatt dig själv?
Det var... Gud, när gjorde jag det? Det är svårt att säga exakt när det hände. Men jag gick ju 6 års terapi för sexuellt utnyttjade, gruppterapi. Och sen så när jag lämnade det här Barcelona-livet bakom mig och... Sen började jag nog dejta bara normalt och började jobba lite med retorik. Och hitta mitt professionella jag. Och, det var någon gång 2006 där som det började bli bra igen. I 26-årsåldern. Men då behövde jag gå igenom allt det där innan. Jag hade ju inte behövt bli pingstvän eller tillsammans med en kriminell i Barcelona. Jag hade ju bara kunnat börja terapi direkt. Så jag rekommenderar ingen som lyssnar att bli pingstvän eller tillsammans med en kriminell.
Nej, okej.
Okay. Nej, det är bättre att gå terapi.
Mm. För oss människor som inte är liksom sådana som utsätter eller som är utsatta, så finns det någonting du kan ge, finns det något råd du kan ge oss liksom?
Ja, det ni behöver tänka på är att era barn kommer gå i en klass där det finns 3 andra utsatta barn, och de här barnen är i närheten av en sexualförbrytare, en pedofil. Det innebär att ditt barn är 2 steg ifrån. Så det är lika angeläget för er att lära era barn integritet. Och att man inte är så fri i det här med att sova över. Utan att man verkligen har tillit till föräldrar. Jag kan bli förvånad över hur man lämnar över barn till höger och vänster. Ska du sova hos kompis? Absolut. Men att man pratar och känner föräldrarna och berättar för föräldrarna om det här är gränserna för mitt barn och så vidare. Att man är tydlig med det. Och ha ögonen öppna. Prata med era idrottsföreningar och skolor, förskolor. Gå med i förskolrådet. Fråga, vad har ni för plan för att lära barn integritet? Kan ni prata om det en gång per termin på ett odramatiskt men informativt sätt? Det är jag.
Hur gör man det med sitt barn då?
Man kan börja redan från potträningen. När Matteo lärde sig kissa själv så kom det till en punkt då han fick torka snoppen själv. Och då sa han, nej mamma, du får torka. Och då berättade jag, nej mamma får inte röra din snopp. Ja, pappa? Nej, inte pappa heller, bara Matteo. Och det krävdes bara en gång. Mm. Och sen så var det etablerat. Man behöver inte göra det mer dramatiskt än så. Och det kan låta strängt, men det lär barnet någonting. Alltså om inte ens föräldrarna får göra det, varför skulle då någon annan?
Stopp min kropp.
Mm, precis. Mm.
Det här med, vi pratade om det för en stund sedan, men i den här genomgången av paragrafer i lagboken, att det är så jävla låga straff för sexualbrott mot barn.
Mm. Slås man, orkar man läsa dem?
Ja.
Ja, vad bra.
Ja. Vad kan vi göra?
Jag undrar vem man vänder sig till. Vem är det som bestämmer det här? Jag kanske borde plugga samhällskunskap lite bättre. Mm. Men någon borde ju bara kunna ändra det här. För det skickar signaler till pedofiler att det här inte är så farligt brott. Om Lotta Engberg ska 6 år för ett skattebrott och en pedofil som har våldtagit 10 barn grovt riskerar samma brott, då är det någonting skevt.
Mm, samma straff.
Mm. Ja, samma straff. Mm. Så det är ju någonting väldigt skevt.
Nu har du skrivit den här boken. Fantastiskt viktig bok. Vad gör du härnäst? Vad har du i pipen?
Jag hoppas att det blir debatt och att vuxna kommer reagera. Jag hoppas att antal pedofiler som är misstänkta döms. Jag hoppas att barn skyddas. Men vad jag har i pipen, det är att betrakta samhället och hoppas att det förändras till det bättre för barnen. Och framförallt, alltså, i Sverige har vi inte direkt någon religion, men vi har en annan religion och det är anseendet och familjeheden. Och att man inte kastar barndomen i offerelden till förmån till familjens polerade yta. Så, utan att man pratar om det och tar avstånd från brottslingen i familjen. Och alla ni som får veta att nej, din bror, din son, din pappa har utnyttjat någon sexuellt. Alltså, shit, det är jättetråkigt att det är din bror, men det är värre det han har gjort. Så att den sista idioten är inte född och den kan mycket väl ha fötts i din familj. Så ja, barn framför vuxna, alltid. Och framför pedofiler såklart.
Har du planer på att skriva fler böcker?
Nej, inte såna här böcker.
Nej, det förstår jag.
Men jo, jag kommer återgå till retoriken och business as usual. Mm. Men nej, jag vet inte. Jag kommer nog göra en del kampanjer för att utbilda folk i hur vi lär barnen och vad sker vår kultur är. Till exempel det här med att dela ut pussar. Alltså, gå och krama den där farbron. Att man säger så till barn, det tycker jag är jättekonstigt.
Mm. Ja, det där var tankeväckande tycker jag.
Ja.
Jag tror att jag kanske har gjort mig skyldig till den typen av...
Ja, men det har vi alla.
Ja.
Och om man börjar tidigt, och, alltså om man drar gränserna snabbt, då är det låg sannolikhet att det ska skena iväg.
Inte i ljuset av det här, utan i största allmänhet... Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar små insatser av civilkurage. Att vi dumpar den här, jag ska inte lägga mig i, till att visst göra det. För den goda sakens skull. Det tycker jag är kul.
Mm. När gjorde du det själv senast?
Jag gjorde det för en vecka sedan när en halvalkis skällde ut en, vad heter det, sån här kontrollant på tvärbanan. Och jag satt och höll i Evelyn och la mig i och bara sluta skälla ut honom. Han gör bara sitt jobb. Och halvverket sa så här, ja ni knullar mig jävla kontrollanter. Och kontrollanten var så här, förlåt vi ber om ursäkt, sa han till mig då. Sen så åker vi en station och den här alkisen känner sig lite dålig tror jag. Och så går han upp till biljettmänniskan och säger, förlåt jag var inte arg på dig, jag var arg på SL. Och då går jag upp till halvalkisen och lägger en hand på hans axel och säger, det där gjorde du bra, du är en stor människa. Och då sträckte han på sig och var jätteglad. Så att ibland händer det bra grejer när man lägger sig i.
Mm.
Sådär. Fast han hade säkert kommit på det där själv ändå. Men det var fint att se. Lägg dig i, det rekommenderar jag.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Dorrit Fredriksson.
Vem är det?
Hon är en nästan 100-åring som bloggar. Jag har en grej för pensionärer, gamla människor.
Okej.
Okay. Mm.
Har du, vad mysigt att träffa dig.
Detsamma. Tack för att jag fick komma.
Ja, Elaine Eksvärd var det där. Och jag uppmuntrar verkligen alla att läsa hennes väldigt viktiga bok. Den heter alltså Medan han lever och finns på bibliotek och i bokhandeln och sådär. Och om du lyssnar i Acast kan du klicka på skärmen för att komma till en länk där du kan köpa boken direkt. Och Maria Skiraki som Elaine nämnde i början med reservation för feluttal även av mig. Hon jobbar på Rädda Barnen och på deras hemsida kan du läsa mycket mer om vad man kan göra om man tror att ett barn far illa. Dessutom så kan man donera pengar till dem om man tycker att det är vettigt, och det tycker man. Okej, det var allt för den här veckan. Nästa gång vi hörs så är det med Jenny Strömstedt som gäst. Jag heter Kristoffer Triumf, producent var David Mer. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.